Podplay.
Who's back? Back again. Bennifer.
Back again. Ah, det är härligt när det är så här, när heta romanser som en hel värld engagerat sig kommer tillbaka.
Men gud.
It's a repeat. Vinyl.
Nej men alltså.
Vi drar lite bakgrund då. Bennifer, de hade ju en het romans. Var det 2003?
Ja.
Ah, och han köpte ju någon, eller rosa superdiamantring till henne kom, som var så värderad till liksom, ja, men 20 miljoner eller sånt där.
Dåligt köp.
Var det?
Ja, men det måste ju vara eftersom det tog slut.
Andrahandsmarknaden
är ju inte lika bra.
Nej, men nu är jag inne på det att ligga och kolla på smycken på typ online Bukowskis och sånt där. Och men det är så mycket gamla bröllopsringar. Ja, ah, det är konstigt. Ja, ah, det är konstigt. Jag bryr mig inte, jag skiter i det, bara det är snyggt.
Är man en skata så är man.
Ja, men de var ju inte ihop så inga något år.
Nej, men han var ju gifte sig. Det var ju otroligt, det här var ju alltså dåtidens Kanye och Kim, det kan man väl säga.
Det kan man säga.
Ja, och Ben var ju också med i den legendariska videon till Jenny from the Block.
Just
det. Där det liksom allt går ut på att de är ett så här paparazzi-fångat par som gör lyxiga grejer.
Ja, ah, just det.
Vi kan lyssna lite.
Ja. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Ja,
frågrann så här, knyter upp hennes bikini eller vad det är. Ja, de ligger på den där jotten och allt. Åh, hej och hå. Nej, men, men jag blir ju så fundersam då, för att jag minns nämligen att de hade en rebound när det var slut med Mark Anthony, för då drog hon iväg med Ben igen, och då tänker jag så, antingen är han liksom årtusendets bästa ligg som alltid förtjänar en rebound, eller så har de liksom alltid liksom aldrig släppt varandra helt.
Fast vadå, vem säger att de pippar den här gången? Jag har ju faktiskt fler gamla pojkvänner som jag känner så här, men de skulle jag lätt kunna hänga med om jag blev riktigt ledsen.
Ja.
Ja, alltså jag skulle inte kanske knulla med dem.
Nej. Men om man går och håller handen med sitt ex.
Vadå? Jag och några av mina ex skulle kunna gå och hålla varandra i handen på ett liksom lite gulligt sätt. Jag tänkte det när pappa gick bort nu. Det var flera av mina ex som hörde av sig och ringde och undrade om vi skulle träffas och sådär. Och det, jag skulle lätt kunna säga, men lillperre skulle jag kunna gå och hålla i handen utan att jag kände så här, åh nej,
Nej, jag säger ingenting.
Har du något sånt ex?
Ja, det har jag ju, absolut.
Häxskrattet.
Nej, men vad fan, jag skulle nog kunna hänga med alla mina ex. Alltså, idag funkar ju alla mina ex jättebra. Aha. Alla mina ex, jag minns hur de tog på mig.
Eller jag har förträngt det.
Ja, ah, kanske ett ex förresten. Men skitsamma.
Jag bara vill komma fram till att det, så här, det behöver inte vara en romans. Vi vill att det ska vara en romans, men de kanske är bara bästa polare liksom.
Ja, och om din tes stämmer att de faktiskt inte är dejtar, ligger en romans.
Den där paparazzi-bilden såg ju inte jättehet ut. Det såg ju inte ut som att det slog gnistor i bilen.
Ja, men det kanske också för man vet att det ligger en fotograf i en buske.
I dens buske. Mm.
Ja. Men då tänker jag, är hon schysst mot honom? De kanske har en bra relation. Det var dit jag skulle komma. För att veckan innan så var det ju två unga tjejer då som hade då fått kontakt med både Ben Affleck och Matthew Perry från Vänner via Raya. En sån här exklusiv dating-site för lite så här, ja, vad ska man säga, mediamänniskor etc.
Den finns ju även i Sverige.
Ja, jebux. Hur som helst så, jag är ju väldigt dubbel i den här grejen liksom. Alltså de här tjejerna, nu förstår jag, det som är skandalöst i USA är ju att de här tjejerna är 19 och 20 någonting. Men, och att vara myndig i USA blir man ju först vid 21.
Ja, just det. Just det, ja. Just det.
Så jag förstår att skandalen kan vara...
Men vad har hänt då?
Ja, men de har gjort en kiss and tell. De har ju då matchat. Det är ju här i Two Takes Two to Tango. De har ju då matchat med Ben Affleck och Matthew Perry. Och sen så har då de killarna likat tillbaka. Det är ju en dating-sajt, det är en knull-sajt. Man får göra vad fan man vill med den man dejtar. Liksom.
Ja,
det är om samtycke finns. Så det är ju det som ska då informellt påstås då, men det är två matchar med varandra.
Mm.
Och sen så har varav en tjej inte svarat tillbaka till Ben Affleck. Och då kontaktar han henne via hennes Facebook och säger så här, hallå, det är ju jag. Du svarade aldrig. Vi har ju matchat. Och då, han har inte gjort något mer än så. De har aldrig sett, de har inte gjort någonting. Då hänger hon ut honom och säger att åh, han är så äcklig, han är liksom över 40 och matchar med mig. Och raggar på mig.
Ja, men det är väl, alltså, man lägger väl bara in sina uppgifter och sen så kommer det per automatik.
Ja.
Han har väl inte...
Nej, det är ingen som har gjort något fel här.
Ja, för att hon vill framställa som att han är en knullig gubbe. En snusgubbe som jagar henne.
Precis.
Mm, okej, okay, jag fattar.
Ja, så då tänker jag så här, om det var lite slukt av Jenny from the Block... Att så här backa sin snubbe för att få bort
en ny liksom skandal. Tvätta hans byk.
Precis.
Som en kompis ska göra.
Som en kompis ska göra, så det kanske ligger någonting i det du säger att man faktiskt kanske bara är kompis.
Mm. Jag tänker så här att man en gång kan gå tillbaka. Men sen två gånger, jag tänker på Elizabeth Taylor och
Richard Burton.
Och
då, de höll på 18 gånger.
Men de gifte sig ju 7 gånger fram och tillbaka hit och dit. Men det känns som att det var ju mer en uttalad, brokig, galen, passionerad relation. Där de nästan så här, det var deras trademark att de gjorde slut. De slogs, de söp, de låg, de gifte om sig. Den approachen känns ju inte riktigt som att Ben och Jennifer
Men det är ju mer Bianca och Philip.
Precis, precis. Så att, då tänker jag så här, och nio... tända till. Jag väldigt sällan, jag har inte hört talas om det nästan.
Nej, men och då tänker jag så här att antingen är han årtusendets ligg, en sån här kille som man är så här, herregud, om jag någon som blir singel igen, då måste jag ligga med honom. Förstår du? Eller så är han liksom en schysst dude som hon så här ömmar för att det har gått lite åt helvete från honom i livet.
Jag tycker det är ganska intressant. En tjejkompis till mig, hon har precis breakat med en kille och hon sa så här, det kommer inte gå. Jag kommer aldrig kunna ligga med en annan människa. För att han är ett sånt jävla magiskt ligg. Och då menar man inte så här, knulla in och ut och storkukslung och någonting. Utan så här, du vet, vissa har så här magic hands. Hon bara, men det är liksom över. Jag är så här 41 och kommer aldrig mer kunna ligga. Men har du något sånt ligg som är så här, nej men hur ska man kunna gå tillbaka?
Ja, jag har nog ett sånt ligg, ja.
Men
jag tycker att det här är så jobbigt att prata om, du vet.
Jo, men det här är ändå roligt. Till saken är att jag sov med den här mannen en natt.
Va?
Mm. Och låg inte.
Va?
Och nu är jag ju så bitter för det. Alltså det här är ju typ 10 år sedan.
Ja, det hoppas vi verkligen att det inte var igår.
Nej, men han är skithärlig, men du vet, vi var lite för pruppiga. Men jag kände mig bitter när hon sa det här, att jag inte passade på.
Mm-hmm.
För... Nej, du vet, man bara säger,
när vi fest... lika gärna låter den slinka in där.
Ja, jag vet. Men du vet så här, när det blir så här riktiga partykväll, jag var nyseparerad hit och dit, jag bara känner så här, det kommer inte gå. Alltså det kommer bara bli skabbigt, förstår du? Så jag däckar med någonting och så vaknar dagen efter och bara, du vet så här, jag måste gå nu typ, hej då. Så fick jag höra det här. Trist, mycket trist.
Mycket trist. Apropå vår förra podd, när vi kommer in på män och alkohol och liksom allt det där, som ändå Ben Affleck har gett ett ansikte åt, som har gjort ett och annat snedsteg på fyllen, det kan vi säga.
Ja, det måste vi säga.
Det måste vi säga.
Ja, där är alkoholen som har talat igen.
Precis.
Inte för att det är något försvar, men man ska säga så här, det finns ju människor som har sämre och bättre ölsinne.
Precis. Nej, men jag tänkte ganska mycket på vår diskussion förra veckan, vilket jag tyckte var en väldigt spännande diskussion. Stor Pärre. Diskussionen att det finns ändå, pudelns kärn ligger någonstans ändå där i kulturen män, sport och alkohol. För förra veckan så hände ju också, eller uppdagades, den här Brynäs-grejen. Först var det ju liksom en spelare som heter Patrik Berglund som blivit avstängd. Han har ju alltså då haft ett proffskontrakt på NHL, på flera hundratals miljoner. Och sen blir han liksom avstängd och man fattar inte riktigt varför, så visar det sig att han liksom kommer fullt i träningar, alltså det är riktigt spårat. Ja, hur som helst så här, Får han ett kontrakt med Djurgården. Samma grej där. Blir kickad. Och sen så köper Brynäs in honom. Och de får liksom skramla med bössan på stan. För att, så det är Brynäs fansen som har, liksom har gjort det möjligt för att köpa hem den här Patrik Berglund. För att han är ju alldeles för dyr för dem egentligen. De har inte råd med det här. Och liksom, det är massa kampanjer med olika bolag. Ja, men du vet...
Trots att de köper grisen i säcken så får de ändå till det.
De köper grisen i säcken, gladeligen. Mm. Trots att han liksom så här, hans track record är inte det bästa. Men han säger att han ska göra bot och ordna upp så här. Det som händer är att han anmäls då för våldtäkt på sin flickvän. Och ja, misshandel etc. Och allt vore i toppen om det inte vore så att förra veckan så rapporterade en annan Brynäs-spelare in sig själv. För efter en fest så påstår han då anmält sig för att... har våldtagit en annan tjej.
Mm.
Så att det finns ju någonting i den här hockeykulturen som inte är sunt. Och sen ska man inte, det finns ingen skuldbeläggande i det här, men det finns också den här hockeykulturen. Alltså jag tycker det var väldigt intressant med Björnstad, för att så här, det på något sätt befäster ju hur det ser ut i landet. Hockeykulturen är kanske inte någonting som drabbar just Stockholm mest. För att,
nej, det,
för att det här är en småstadskultur
på ett annat sätt.
Precis, alltså där liksom hockeyspelarna som är bra, de är liksom, de kan se ut som en påse skit.
De är super fucking stars.
Men de är super fucking stars och de får de snyggaste tjejerna och de beter sig som skit mot de snyggaste tjejerna. Men de här snyggaste tjejerna, de bryr sig inte om det, för de vill verkligen ha den där guldklimpen som ser ut som en gris.
Men jag känner igen det där. När man bodde, liksom, när jag växte upp så på högstadiet i Farsta, då var ju hockeykillarna som var de hetaste killarna. Då satt man där och kollade på först på Tony och sen på Colton. Nej, men det fanns en
likadant i Strömstad.
Det fanns en otrolig status i att ha en framgångsrik hockeykille.
Ja, min första pojkvän var ju liksom en hockeykille.
Och jag kommer ihåg den känslan att den var liksom triumferande.
Ja, alltså jag fick honom.
Ja, precis. Alltså,
jag fick honom.
Sen så började man inse att det var så två hjärnceller som bråkade med varandra. Och så började man på gymnasiet och så här, då försvann helt det där liksom uppburna intresset. Men jag tänker också, förorten är ju småstäder liksom i storstaden på något sätt.
Mm.
Som att det Farsta ligger ju, ja, men du vet, en kvart utanför Stockholm. Men det
redan
var ändå...
där har det börjat skifta.
Verkligen.
Värderingsskifte.
Men jag tänker också att... Vadå, du vill göra en pudel nu. Anita tyckte ju i förra podden att när danskarna har vunnit en fotbollsmatch så sjunger de sången... Jag vet inte om du har några fler textrader. Men initialt så sjunger man... Store Peder! Store Peder! Det kanske är något mer i det där.
Det kanske är bara för att jag vill höra dig sjunga. om igen. Så jag drar upp det här. En gång till.
Store Peder! Store Peder! Och då tyckte Anita, lite förvånansvärt, att säga ja, men måste vi in och peta i grabbarnas skönsång typ?
Nej, jag bara så här, försöker bara förstå.
Vi ska lyssna på det här nu.
Man måste man hela tiden röra ihop sak och person. Det är ingenting som finns i fotbollslingo som är speciellt charmigt. Det är ju liksom lägsta kasten på många sätt. Det är män som går runt och får ut sitt testosteron i ett apstadie liksom.
Jo, jag fattar, men det är
ju... Det är liksom klassiska så här, Adonis-kulturer liksom hela tiden flaggas med. Jag vill bara så här, se att det finns en tydlig korrelation mellan stora pattar och... För jag tänker ändå så här, Ann, utav alla de som står på en fotbollsmatch eller en hockeymatch, utav de i laget etc., hur stor procenthalt liksom våldsmän är där? Jag har själv en sambo som har skrikit hora till domaren. Men han går ju inte hem och kallar mig för hora eller spör på mig. Alltså så här, jag försöker bara se att det finns en så här korrelation. Det är ingenting som Joel är stolt över, kan vi vara tydliga med. Det har slunkit ut en liten hora.
Nej, men du måste se det i ett större sammanhang. Jag tycker lite skillnad på att om en ensam rackare blir upprörd och skriker så här, hora, till domaren, än om det är legio och tradition i ett land att när man har vunnit en fotbollsmatch så sjunger man stor
pärle. Ja, det är en stor skillnad.
Går man då ut på krogen, killar och tjejer, och så dricker en stor öl, och hela känslan är liksom, men attityden är redan satt, att brudar ska man knulla då de med stor pär när man har vunnit. Hur tror du stämningen blir där på lilla smörrebrödsbaren?
Ja, men det är det jag skulle komma fram till om du inte hade avbrutit mig, att jag tror såhär publiken
pudla,
ja, så är det liksom, nu hittar jag på 3% våldsmän. som så här, liksom, ja, använd...
Ponera att det är 3%.
Ja, vi säger att det är 3%. Däremot tror jag att statistiken i laget är väldigt mycket högre. För att, att liksom locker room culture, vad heter det? Ja, omklädningsrumskulturen är jävligt dålig liksom. Och sen vet vi också
jävligt risig.
Ja, och sen vet vi också så här, och det behöver inte sticka under stol med, det här är ingen victim blaming överhuvudtaget, men det finns också ett gäng tjejer som alltid sitter på de här matcherna med hopp om att så här, få en kille i laget. Och de kan gå, ja, de kan nog slå ganska mycket knut på sig själva och gå med på, ställa upp på vissa saker som kanske inte vore legio.
Jag fattar, men det behöver ju inte vara just i hockey. Det kan ju vara andra åtråvärda män.
Ja, men det är det jag säger. Alltså, alla de här typerna av elitismrörelser inom olika falanger kommer alltid att attrahera ett gäng kycklingar. Det sitter inte 10 killar på liksom läktaren och kollar på det svenska damlandslaget ute och lirar på samma sätt som det gör på en killmatch. Det här är en kulturell, strukturell...
Och en tradition.
Och tradition och problem, liksom. Mm. Men jag håller med dig om, jag har ändrat åsikt där. Stora pattar, nej, det är fan kulturellt för jävligt.
Det är mycket som har visat sig vara kulturellt för jävligt de senaste 3 åren, som förut inte anses vara kulturellt för jävligt, utan bara... Boys will be boys. Och det märktes ju ganska tydligt nu i Navid Modiris intervju i Hur kan vi, som är en serie som Navid har själv varit med. Och när han då intervjuar, eloge för detta tycker jag, att han ändå tar sig an denna fallna ängel, kan vi säga.
Paolo Roberto, om vi kommer tillbaka till män, sport och alkohol och en, liksom en machokultur som liksom omringar hela den grejen.
Precis. Och men jag hade inte kollat på det här, utan jag bara kom in på Maria Svelands Instagram igår, och där sitter då, nu ska jag vara så som män alltid beskriver kvinnor, där sitter en hårfager pomada dränkt man med blommig skjorta, Navid Modiri, och intervjuar en annan man, en för detta, vad ska man säga, sportshjälte, kan man säga så om Paolo Roberto?
Absolut.
Ja, och Navid har själv då utannonserat det som ett samtal som ska gå på djupet. Men Maria Sveran tycker då att det här är 90 minuter fyllda av floskler och noll djup, noll på riktigt.
Hon det kallar, har hon ju rätt, men det handlar inte om Navid.
Hon kallar det för ett journalistiskt prakthaveri, men nu ser Navid å andra sidan inte journalist, skriver hon. Så det är kanske fel att ha några som helst förväntningar på journalistiskt verk överhuvudtaget.
Men, fast det här tycker jag hon har fel, för att säga, Navid försöker ändå, men den som hela tiden vägrar gå en nivå ner än att vara tallriksdjup är ju Paolo själv. För han förstår inte sammanhang.
Ska vi lyssna på den lilla...
Det är ju en relevant fråga, så vi kan väl börja där. Har du blivit feminist?
Feminismen är det skadligaste som har hänt svensk jämställdhet. Den nya typen av feminist vi har idag.
Och vilken är den nya typen av feminist?
Nej, men om man pratar till exempel där med skillnaden i löner. Kvinnor, varför har kvinnor lägre löner än män?
Var det en retorisk fråga? Eller var det
Nej, jag frågar dig. Varför har kvinnor lägre löner än män?
Som jag förstår det så har inte kvinnor lägre löner än män.
Nej, korrekt.
Utan det är kvinnor som tar ut mammaledighet och väljer att bli mammor. Som får under den perioden svårare att komma tillbaka till karriären och har lägre lön än både män och kvinnor som fortsätter vara kvar i karriären.
Precis. Plus att kanske det viktigaste att kvinnor...
I Sverige.
Ja, i Sverige.
Det finns större skillnader i andra länder.
Exakt.
Han är så borta.
Den stora skillnaden, säger han sen, är att kvinnor väljer att skaffa barn. Sen är det 90 minuter om det är lite som Alexander Pascalido skriver så här: för att vi kvinnor väljer att skaffa barn, alltså tack för att du delar och orkar nivån, om vi inte skaffade barn så skulle de snart dö ut. Han vill, Paolo Roberto vill i sitt desperata försvarstal hela tiden gå tillbaka till biologin, att det här är ingenting som männen har något att göra med, utan det här är så som herregud skapade oss och så ska vi förbli.
Men jag var satt på en middag för några månader sedan och blev liksom så här, ja, det var en ganska liberal middag, kan vi säga så?
Ja, det kan vi säga. Dionysisk, öppen, frivol.
Ja, och då var av 2 män på den här middagen satt liksom och sa att de var så här, tyckte att Trump var ett missförstått geni och att ligga med prostituerade
modigt.
Borde vara en mänsklig rättighet. Och det här är alltså män i min ålder. Vi har samma förutsättningar i livet. Vi lever ungefär i samma kvarter.
Var de från Danmark?
Man skulle kunna tro att de var från Danmark. Men jag blev liksom ganska så här... Jag ska inte säga, klart det blir, reaktivt blev jag ju förbannad. Mm. Men samtidigt så blev någonting i mig som ändå så här väckte. Så tänker så här, man tänker hela tiden, man kan inte säga så här 2021. Men man kanske inte ska sluta säga det. För vi har inte kommit så mycket längre.
Jag fattar, du menar att om vi inte är ärliga... Så kommer det ändå inte leda till något. För då sitter alla ändå och bara spelar för att vara politiskt korrekta.
Mm.
Så men, att det, ingenting har förändrats. Allt är nytt men ingenting har förändrats. Är det jag vill säga?
Ja, men vi ska lyssna lite på klipp här med Paolo. Vi ska börja med vad heter, passagen där han pratar om religion.
Mm.
Jag är katolik i grunden. Liksom, och det finns ju något väldigt så här, djupt liggande. Man uppfostrar på det sättet att så här, erkänna sin skuld. Mea culpa, mea maximum culpa. Detta är min skuld, min stora skuld.
Mm.
Därför ber den heliga Maria, Guds änglar och er alla. Så att jag blottade strupen. Liksom, jag är lagd så. Men jag har ju den helige Mikael tatuerad på min rygg. Mikael är han som kastar ut djävulen ur himmel. Djävulen är ju, han heter ju Lucifer, ljusbäraren på latin.
Det var en ängel från början.
Han är en ängel. Mm. Han är en fallen ängel. Mm. Han vägrar att lyda Gud. Han säger, jag är också gudomlig. Du vet. Och så blir det en strid mellan de goda och de onda änglarna. Och det är Mikael, San Mikael, som kastar ut honom ur himlen. Han är också vår stad Italiens skyddshelgon. Han är också symbolen, han är alla soldaters skyddshelgon. Han är också boxarnas, det finns en som heter Santo Baldo, vi boxar har flera helgon. Men han är också symbolen för din gudomliga strid inom det. Djävulen är inte, du vet, han är ju här.
Mm.
Och alla som vet, som mediterar vet ju att man måste visualisera saker. Så det har jag jobbat väldigt mycket med. Min ängel på ryggen.
Och djävulen inuti. Ja. Har du kollat på honom nu?
Ingen har koll på honom hela tiden. Han finns ju där. Alla har honom.
Ja. Och här tycker jag någonstans att det bränner till. För nu börjar jag förstå det feltänket Paolo har. Kopplat till feminismen. Eller vad jag ska kalla det för. Egentligen så handlar det inte om det. Utan det som cancel culture är, det är ju en så här marknadsekonomisk demokrati. Det vill säga egentligen i ett väldigt kapitalistiskt system där marknaden bestämmer. Så har det varit. Den som säljer mest, den tjänar mest och så vidare och så vidare. Och helt plötsligt via sociala medier så kan vi ju reglera marknaden genom att cancellera olika bolag, människor etc. liksom. Men Paolo pratar om religion på ett sätt som att han på fullaste allvar tror på änglar och demoner och är väldigt, väldigt övertygad om det. Han tror på skyddshelgon. Han tror att boxningsvärlden har fått ett eget helgon som ska göra gott för boxningsvärlden. Det är som att tro på fotbollskort kan ju en person som står utanför det religiösa samhället liksom tydligt säga. Den religionska symboliken är så tydlig för honom att se saker väldigt svart och vitt. Då kan han inte heller se mellan registren. Han kan inte förstå sambandet eller korrelationen som Navid i ett senare tillfälle, vi kan lyssna på det.
Att jag snubblar liksom en gång, jag inte, man tar inte bort att jag har skrivit 13 böcker. Man tar inte bort att jag har boxat om VM-titlar. Man tar inte bort det. Utan det är också en del av mig. Det är ingen som kommer kunna ta bort det från mig.
Men
och även mina politiska åsikter.
Mm.
De är samma.
För jag vet att mycket av kritiken, eller många som då ser dig som den här liksom gubbiga förövaren som är väldigt liksom hårda i sin retorik och som vill se, som du sa, de vill se blod.
Uh-huh.
Ja. De gör en koppling mellan ditt sätt att uttrycka dig om feminism och det som sen hände med sexköpet. Som att det är en värderingsfråga eller moralisk fråga.
Men vad har jag sagt? Jag har sagt att det är mot feminism. Det är det enda jag har sagt.
Mm.
Ja.
Och att de menar då på att det här är en fråga om kvinnosyn och det leder sen till en sån här situation.
Ja, det är ju rätt bra. Då ska man ju snurra grejer runt omkring. Men nej, jag kan förstå det.
Jag kan förstå kopplingen.
Inte för att det finns någon, men Så är det.
Nej, men han kan inte se korrelationen i mellanregistret. Mellan att så här, om du pratar så här om kvinnor, då är du inte heller väldigt långt bort ifrån handling.
Mm, jag fattar.
Nej, det finns ingen. Alltså, han säger ju det.
Men jag tänker så här, om man tänker när jag såg serien Unorthodox.
Ja.
Som handlar om, det här handlade om det gettot som det faktiskt är i New York. Mm. Om den samhörigheten, hur de liksom isolerar sig från omvärlden och därför framställer sig själva som uppburna.
Mm.
Och det spelar ingen roll, det ser man ju vad man än, barn som kommer in på fina skolor ser sig själva som uppburna, för de är utvalda, de sjöng bättre än de andra som kom in. Alltså så fort du hamnar
i
ett sammanhang eller en elit, så hierarkierna sätts ju dag ett. Det är så här, de som sjunger bäst, de får sjunga solo till exempel, de som kom in på reserv, alltså det finns hela tiden ett sätt att sätta människor i olika hierarkiska fack. Och jag tror att hans sätt att så här, stanna kvar i sitt försvar, att kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män, det är ju hans religiösa bakgrund.
Ja.
Att, så här, Gud vill inte det. Om vi ska då ta katolicismen i jämförelsevis med kristendomen, så har ju de den här långa, långa, långa traditionen att Gud står över allt annat. Sen har vi på den som är då Guds föreställande jorden, vägföreställande. Och sen har de ju alla präster. Och det är ju det var liksom, som kan då ge syndernas förlåtelse. Och sen kan man gå ut på gatan och vara fri. Vilket är jävligt liksom förrädiskt. För det som händer då inom katolska kyrkan är ju, men allt det här som har hänt med liksom pedofilin och sexövergrepp och hit och dit. Att när man skapar en isolerad verklighet, så skapar man ju också uttryck för sina primitiva behov.
Precis, vi kan väl lyssna lite vad han säger om vågskålarna och cancel culture.
Men jag är ju katolik, återigen. Jag har ju en heliga Mikael tatuerad på ryggen, som jag sa. Och förutom ett spjut så håller han en vågskål. Spjut och slåss mot dina onda demoner. En vågskål att mäta dina gärningar.
Okej.
Och det positiva med den inställningen, till skillnad från cancel culture, det är att en vågskål. Har du lagt mycket dumma saker ena, så går det faktiskt så. Så jag har alltid haft någon som är kriminell anställd i mina företag. Alltid. Jag har rätt många. Min första kille, han har idag 20 anställda. Så att jag jobbar mycket ideellt. Har gjort hela livet egentligen.
Och det blir ett sätt att liksom balansera den här vågskålen.
Ja, men exakt.
Ja, men det är ju så att Freuds hela liksom idé är ju att vi är bara primitiva människor, och då har vi överjaget och jaget, och så ska vi liksom, de försöka korrelera med varandra, att så här, okej, vi vill egentligen bara slåss, knulla, supa, döda typ, men vi måste försöka liksom hitta ett sätt att leva i den här världen. Så då får vi försöka liksom hitta någon mittemellanväg mellan det. Det är lite så som han kanske är en Freudians bakelse, Paolo, med inslag av...
Nej, alltså, grunden är så här, det som är så jävla sorgligt där, det är ju att han är både narcissist och extremt jävla pantad. Förlåt. Mm. Det är ju det. Han fattar inte. Och han kommer inte heller förstå. Han pratar ju liksom om machokulturen på ett sätt.
Men han vill ju inte förstå.
Nej!
Det är det som är problemet. Har man heller ingen kunskap, så att man kan göra en på någon liten egen självanalys varför saker och ting har blivit som liv. Han stannar ju så här, gamla klassiska så här, 1900-talsarbetare. Han som har bytt klass för att han har kämpat. Och nu är han folkets hjälte. Det kanske blir något jävla snedsteg. Men skit i det, för att han är ändå folkets hjälte. Nej, du är inte det 2021.
Nej,
och det här... fallen hjälte, jag är ledsen.
Nej, men och det här kan jag ju liksom bli provocerad av att folk ens inte studsar på, för att man hela tiden drar referenser till att man är från orten. Mm. Men, och det ser vi ju även kvinnor som är från orten att göra. De inte har bott i orten på liksom 30 år, men de kommer därifrån och dubbetongmentaliteten och allt vad det är.
Man vet hur det är in the hoods.
Ja, precis. Mm. Du kan inte liksom, du har lämnat orten. Mm. Du kan inte använda det längre som ett argument.
Bo i finvilla och...
Precis, vi ska lyssna på en liten anekdot här om hur han försvarar liksom sin ortmentalitet och hur man tuggar i orten och hur man agerar.
Men sen kan det vara så, du vet, någon jävel som säger något, och så det har ju hänt förut att man har smält till dem på käften liksom.
Och det kan hända igen?
Nej, faktiskt inte. Jag faktiskt här utanför var två såna här jävla, vi är på Söder här, för jag som vet hur Klint, de som bor här, var några såna här vänsterunga på någon jävla på någon sån moppe som ja, men de körde efter mig och filmade och skrek massa saker och sånt där. Och sen så tänkte jag så här, fan jävla ung jävlar. Så jag fattade att de drog bara runt hörnet, och så stod så jag gick bara runt kvarteret.
De filmade dig?
Ja, de filmade och skrek massa saker och sånt där. Så jag bara gick runt kvarteret, och så stod de där och tittade sina dumma jävla ungar, så att de tittade på sina mobil liksom. Så jag bara kom och så bakifrån och så knackade han på ryggen och sa, gör inte om det där. De bara sprang, släppte moppen, bara sprang. Nej, och för 10 år sedan har de fått en smäll. Då hade de inte ens märkt mig. De hade vaknat på, alltså, i 10-15 år sedan.
Och vad har förändrats, menar du?
Att de inte vaknade på asfalten.
Ja, men vad har förändrats i dig som gör att du inte smällde till dem?
Nej, jag ville bara reta dem. Jag garvade åt istället. Alltså folk har för svårt att förstå det där om man inte är från gängkulturer. Och det där tog lång tid innan jag förstod det själv. Det här med att första gången jag på riktigt tänkte på det, jag fick jobb på Café Opera när jag var rätt ung faktiskt, jag tror jag var 20 liksom. De hade problem med en massa förortsgäng, så chefen där anställde mig för att ta hand om det. Och så står vi och jobbar någon kväll, och så kommer någon gäng, och sen så är det då någon förortsgäng, och så är det då en av mina kollegor som är en så stor handbollsspelare, svensk, läser till advokat, det från bra familj och sådär, stor jävel. Och sen så kommer det gänget, och så blir det någon tjafs, och sen så börjar de skrika åt honom, och han bara, din mamma är en hora, skriker de till min kollega, och jag bara, fan, de ska inte kalla min kollegas mamma för hora, så jag var ju på väg att flyga på. Han bara stod långt kvar och sa, nej, min mamma är inte hora, hon är bibliotekarie. Och då, det var faktiskt första gången jag började fundera på det där. Att så här, vad är det som gör att han bara kan så här... Han bryr sig inte. Medan jag blir så här... Och ju äldre jag blir så förstår jag exakt vad det är. Utan det enda kapital du har som förortsunge, det är ju våld. Och den dag du kan kalla någons mamma för någonting, då har du förlorat det kapitalet, va? Och det där levde med mig långt, att man liksom så här, en förolämpning alltid ledde till liksom bråk, va? Och det handlar liksom, idag är det så här, skit i väl om några unga kallar mig för saker här på stan. Jag kan skämma dem lite, det är kul.
Och här är det ju liksom, jag blir också så förvånad om han nu påstår att han har gått i terapi. Jag tror bara att han har gått och biktat sig. Han sa, jag och prästen, jag lärde prästen stå på händer, och prästen har lett mig syndernas förlåtelse. Det är som att han har köpt ett oblatbrev och sen blev det klart. Han har inte gått i en terapi för att hantera hur han faktiskt värderar kvinnorna. Han kanske har gått i terapi för att prata om hur han ska agera runt sina barn och sitt ex Elin. Som han, där blir det faktiskt en beröringspunkt som han känner, här har han ju skuld och skam på riktigt. Men han känner ingen skuld och skam för andra, och det kanske han inte vill göra heller, för att om han nu, enligt männen på den här middagen, tycker att det är en mänsklig rättighet att få gå till prostituerade, då kanske inte han heller kommer någonsin värdera eller förstå varför han ska tänka på kvinnor som kvinnor och inte som horor.
Men
han har ju uppenbarligen skap... I hans värld finns det ju horor och madonnor. För att en madonna är ju gift med, eller har barn med, eller har som flickvän, och en hora är en hora, liksom.
Men vadå, det är så... Om man tar de katolska medlemsländerna, det har ju alltid varit tradition att man liksom gifter sig med en fin flicka och sen så ligger man med hororna. Liksom. Och då kollar på hela serien Exit är uppbyggd, och det är liksom, det är Norge 2020. Jag tänker så här, jag får samma känsla som när jag ser Soran Ismail i den här tvådelad dokumentärserien på SVT, att han säger, han har en blick liksom. Den är helt tom. Han försöker förstå. Men han går i terapi. Men han kan inte. Han tycker så här, ja, liksom, han har ju, använder ju samma mentalitet. Jag kom från ingenstans, helt plötsligt blev jag populär, jag fick stålar. Vilken kille i världen skulle inte utnyttja det? De vill liksom få oss att förstå att så här, det här är ju bara payback time. För den lilla skiten de var. Ja, det är de det är synd om. Det är de som är hjältarna. Det är alla andra som... De förstår inte. Och jag ser det på Soran som en så här, utbildad sig till psykolog. Kanske får kasta liksom ett litet hundben till pöben. Men jag ser på honom att så här, han vet inte vad han ska orientera sig. För han är en man som han tycker sig ha rätt att göra det här. Och han har inte kommit insikt. Och vad fan om de inte har gjort det nu? Varför skulle de göra det?
Nej, de kommer inte göra det.
Man måste också luta det här mot att det här är så som män har kunnat bete sig i varenda jävla skrymsle i världen och fortfarande kan. Det är ju många länder i världen där det fortfarande är tillåtet. I Kina är fortfarande tillåtet att liksom våldta sin fru. God damn it, så här. Varför tror vi nu helt plötsligt Paolo Roberto ska ångra sig? Han har levt i snart 50 år och tyckt så här. Ja. Det är synd om honom, tycker jag.
Ja, nej, men sen så tycker jag ju också att vi måste lyssna lite på när han pratar om sin präst och liksom hur han lägger sitt liv i Guds händer. Han har ju liksom rent fått sig, så nu borde han ju rimligen vara fri från skuld. Då. Mm.
Och, nu har han ju fått sina skulder.
Ja, och sen så är han är ju hela tiden, han värderar ju, han är ju också ett offer utav kapitalism som många är som kommer från ett ingenting och skapar ett någonting. Så han värderar ju sin egen framgång i sina bolag, i mest antal sålda böcker, mest antal vunna boxningstitlar. Mycket pengar pratas det om mellan raderna. Så fort han inte vill gå djupt så går han tillbaka till att är en marknadshora, skulle jag säga. Han säljer hela tiden. Han berättar i varannan mening om hur förträfflig han är. Mm. Och hur framgångsrik han är.
Jag fick ju börja, alltså, jag vart ju av med allt. Jag hade ingen jobb liksom. Mina bankkonton tömdes. Så jag fick ju börja jobba 3 dagar efter det hände, så hade jag min första PT-kund, Werner. Werner läser till präst. Han kommer bli världens bästa präst. Så jag lärde honom stå på händer och han har lärt mig att brottas med Gud.
Hur brottas du med Gud?
Det är väl Jakob i Bibeln som gör det. Att man måste kapitulera och säga jag är en syndare. Liksom, man måste lägga sitt liv i Guds händer.
Är du sugen på att ge dig ut i offentligheten igen? Alltså, uppenbarligen sitter du ju här med mig nu.
Ja.
Men vill du ut i det offentliga igen?
Nej,
men på större nivå?
Nej, men jag kommer aldrig få vara i det offentliga igen.
Nej, men vill du det?
Nej. Jag har varit faktiskt tillfrågad om 30 minuter på SVT och snacka om det. Men jag sa nej.
Varför då?
Ingen som bryr sig längre om SVT. Inte på samma sätt längre. Min son tror jag aldrig har tittat på linjär tv de senaste 5 åren. 0.
Mm. Så det är mer att mediet är irrelevant?
Ja, men så, ja, ja, men så det är liksom... Det, jag är inte intresserad av dem längre. De är inte intresserade av mig, så det...
Och samtidigt så vill han ändå vara lite så här, tycker synd om sig. Jag vill inte vara med, jag tackar nej till SVT. Det är ingen som kollar på det ändå. De är inte intresserade av mig.
Han bestämmer spelreglerna. Mm. Han är sin egen gud.
Han är sin egen gud. Mm. Och det, jag tänkte verkligen på det i Soran-situationen också. Att så här, även fast Soran inte är praktiserande muslim, men så har man en helt annan inställning till förlåtelse och kanske till kvinnan. Och det här blir liksom en clinch i ett modernt progressivt samhälle. Vi har pratat om det tidigare att Sverige är ju också världens mest moderna land enligt liksom World Value Map. Liksom. Alltså vi har de mest extrema progressiva värderingarna jämfört med resten av världen. Alltså Danmark ligger ju liksom 38 sjömil bort. Liksom.
Jo, men jag tänker ändå också så här, så länge det också finns...
Så jag försöker bara säga att vi borde kanske ha förståelse för att alla inte är lika snabbfotade. Så den här ilskheten, även att den är så jävla provocerande, så även den här ilskheten som är så extremt progressiv, den är ju också vansinnig åt andra hållet. Förstår du vad jag menar?
Jo, men,
men det vill jag väldigt vara väldigt tydlig med, att inte rättfärdiga att ligga med horor. Men jag bara så här, om vi ska få de här männen att förstå, för det är ju de vi måste övertyga, då måste vi göra det på ett väldigt mycket mindre aggressivt plan. För det går inte att nå Paolo med sån ilsk feminism. Det går inte. För han kommer bara vända det mot den, och då måste man ju ta diskussionen. Alltså jag är så jävla sugen på att intervjua honom.
Men det är också så att allting är så jävla komplext. Precis som att han har levt i sin machokultur och tyckt att, liksom, att han bestämmer över levande och döda, det vill säga sin familj, sina barn, sina anställda. Så, här. Så har vi också alla dessa kvinnor som har varit väldigt tydliga under och efter MeToo. Jag tänker på Carolina Ramqvist som har stått vid Virtanen. Ni har varit vidrigt den här senaste veckan när Lamberts då har varit så här, ja, men, den här rättegången som pågått, och hans liksom 40 år yngre flickvän Cecilia då satt sig längst fram tillsammans med hans bästa kompis provocerande då för att de ska se den här då Emma, som de kallar henne i rättegången, hon har ju fingerat namn. Alltså de här kvinnorna som står vid sina mäns sidor och är med. Ja, Katarina Frostenson är ju för fan ett skolexempel. Det är ju svårt, det är så jävla mycket komplext. Det är medberoende kvinnor, det är normaliseringsprocessen, folk som har slickat arslen, det har vi sett i hela tv-branschen. Det är lite så här, vem gör vad? Men det är svårt att reda
ju,
ut.
Ja, jag tror ju just nu är samhället så extremt splittrat i de här frågorna. Och liksom, jag skulle vilja ha på riktigt, jag vill att så här, smarta människor inom genus, inom kultur, religion etc. sätter sig vid ett bord och skriver en ny 10 budord.
Det är Aderton. En ny med rentvättad byk, vill jag på säga.
Men skriver en ny så 10 budord.
Det har vi pratat om många gånger, men jag tror att det är fan läge nu.
Det är, om det är någon gång det är läge så är det ju nu.
Alla känner sig missförstådda och det är en väldigt farlig känsla.
Och med de orden så avslutar vi den här podden, och vi lyssnar också på Fevens 10 budord.
Det gör vi. Det var länge sedan. Puss och kram, tack för att ni lyssnar.